Politiken i TV4 om Tidöavtalet. Moderater, kristdemokrater, sverigedemokrater och liberaler i ett slottsförhandlat samarbetsavtal. Flott ska det vara. Vi pratar om doldisar, om jokrar och om rävar som nu jagar ministerposter. Dessutom en politikerspråkskola om ni undrar vad partiledarna egentligen menar. Inte bara käbbel.
Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är
jobbar
brun?
Med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Kan du...
Det är bara käbbel.
Ja, varmt välkomna till politikpodden Inte bara käbbel med våra seniora politikkommentatorer, mycket politik där. Vart politik hela veckan måste man säga. Ann Tiberg, Jens B. Nordström. Idag tilltalar vi varandra med både för- och efternamn. Jag tänker att det blir mycket bättre än vad det var förra gången när det var Ann T och Jens B och sådär. Strunt samma, jag heter Johan Macéus. Ni är varmt välkomna hit. Och vi tänkte väl reda ut då vad det är egentligen som har hänt under dagen. 33 dagar efter valdagen så lägger då det här nya avtalet framförhandlat då på Tidö slott utanför Västerås grunden för en högerregering med moderater, kristdemokrater och liberaler, men inte sverigedemokrater. Så här sa Jim Åkesson tidigare idag.
Ja, men hela den här överenskommelsen tycker jag talar för sig själv i den meningen att för oss har sakpolitiken varit det absolut mest centrala. Vi har fått, tycker jag, överenskommelser som innebär betydande vinster för oss sakpolitiskt. Vi kommer att kunna visa för våra väljare att den röst som man har lagt på mitt parti, den kommer att göra skillnad på riktigt. Och det har varit det avgörande för oss.
Ja, Ann Tiberg, är Jim Åkesson den stora vinnaren i den här regeringen eller regeringsbildningen?
Ja, det får man ju på ett sätt säga. Han har ju fått igenom mycket skarp politik i det här avtalet. Som, om man närläser det kan man ju notera att det här är verkligen avtalsatt. Det finns projektgrupper och styrgrupper och avrapporteringstillfällen. En sån här managementkonsult skulle gråta glädjetårar över att det är så väl organiserat det hela. Och det är ju intressant. Samtidigt som hans parti... Man kan ju säga så här, det finns ju en baksida av att sitta i en regering och att man nämligen får ta ansvar också för annat än det som man har kommit överens om. Mm. Så att det ska bli intressant att se hur de kommer att dra nytta av det här, för det kommer de säkert att göra.
Men man märkte ju också att Jimmy Åkesson har ju en speciell situation att... Ja, men det blir mycket kremlologi såna här dagar. Man tittar liksom, hur står de, hur går de, vad gör de, håller de varandra i handen eller inte. Och då märkte man att när de kom till riksdagens presscenter, då gick de fyra i bredd och det skulle liksom visa att vi är här. Och sen så pausade Ulf Kristersson och så visade han liksom, Jimmy Åkesson, nu ska du gå in först. Och det var ju förmodligen avtalat att liksom, det här ska vi visa att här är en person som inte får sitta i regeringen men som ändå liksom bjuder till och som vi har gett en del politik. Och Åkesson var ju den som faktiskt då fick privilegiet att gå först in i riksdagens presscenter.
Och han var också den som fick börja tala först efter att Kristersson hade gjort sin korta introduktion. Mm.
Det måste vara värt mycket, för han höll ju hov där får man ju säga ganska lång tid inför det här stora pressuppbådet.
Ja, och samtidigt är det ett känt förhandlingsknep att när man har genomfört en förhandling så ska de som har vunnit mest och som har lett förhandlingen, de ska framstå som att det här ändå var ganska besvärligt och de har mött några tuffa motgångar. Vilket man faktiskt hörde på Ulf Kristersson som ju fick ge upp det här med att sänka A-kassan som de ville göra. Den är tillfälligt höjd efter pandemin. Och han sa så här.
Nej, men låt oss säga som det är. Det är en entydig och djup förlust för Moderaterna. Och jag kan leva med den.
För att?
Därför att det var en nödvändig del av kompromissen.
Ja, hur mycket kompromissande, hur mycket förhandlande har varit? Vi har ju pratat om det i några poddar nu, att det har ju läckt ut väldigt lite från de här förhandlingarna, från Tidöavtalets arbete. Men håller du med om att Jimmy Åkesson är en stor vinnare, Jens?
Jo, men det tycker jag. Och framförallt så är väl det här dagen som han verkligen får liksom visa upp allting som han är vinnare i. Mm. Att nu är de här konkreta politikpunkterna, det är egentligen det som kanske betyder mest också. Sen kommer det ju lite andra dagar att ja, men nästa vecka då ska Ulf Kristersson röstas fram som statsminister, då hamnar han i strålkastarljuset. Sen ska man bilda en regering och flera ministerposter. Ja, men då kan liberaler och kristdemokrater säga, ja men vi fick ändå någonting här i alla fall. Sen kommer en budget, då finns det andra partier, då finns det många liberaler som jag har, då kommer vi ju få genomslag för våra frågor. Så att kanske våra här väldigt mycket Jimmy Åkessons dag, och en del andra får hoppas att vi ska synas lite mer senare. Framförallt ministerposterna tror jag är väldigt mycket tröstpris för en del partier.
Vi ska återkomma till ministerposterna, men om man pratar just om vem som fick gå först, vem som pratade längst eller först och så, fanns det då någon förlorare bland de här fyra partierna bara utifrån det vi såg så att säga på pressträffen idag?
Ja, vi kan ju tänka på vem som pratade sist. Det var Johan Persson. Han lät inte superlycklig. Det kan man faktiskt inte tycka sig.
Han såg ut som en regeringskris i hela ansiktet, tyckte jag.
Ja, verkligen. Och Liberalerna är ju, jag skulle vilja säga att det är nästan som att Sverigedemokraterna har bulldozrat över deras röda linjer. Och Liberalerna är ju faktiskt i någon form av chock efter det här.
Och man kan ju titta lite grann, alltså det var ju så här, det var ju medieögonblicket skulle jag säga under presskonferensen när Johan Persson fick frågor om det här och varit väldigt ärlig, tror jag, för ett kort ögonblick som politiker och inte särskilt nöjd. Vi kan lyssna.
Mitt parti består av mycket kloka människor som förstår att när man går till val så säger man en sak innan valet, sen genomförs valet, så säger man en sak också efter valet. Och eftersom Liberalerna var med och drev på för demokratin så förstår också alla att i det demokratiska spelutrymmet så innebär att man också kommer behöva kompromissa och ge och ta. Och det har vi nu gjort. Och då är det både sött och salt.
Vänta, vad menar han där?
Jag undrar om man ens... Alltså, först säger man en sak före valet, sen säger man en annan sak efter valet.
Menar han att, ja, eller säger man samma sak?
Och det är för demokratin man gör det. Nej, men alltså, det här är ju...
Han sa det ärliga svaret, man.
Jag undrar om han hade tänkt igenom det där innan.
Nej, jag tror det här var lite improviserat. Och det är väl säkert en del som tycker att det här var det ärligaste en svensk politiker har sagt för väldigt länge.
Många år.
Men det visar ju också att det här är en politiker som inte är särskilt nöjd med utfallet, som tycker att han har fått ge vika på väldigt många punkter.
Man kan säga så här, Johan Persson sa en sak före valet och nu säger han en helt annan sak, nämligen att ja, alla de här punkterna gick och kompromissade bort. Nu ska vi komma ihåg, Johan Persson har faktiskt inte målat upp några röda linjer. Det har däremot hans parti gjort. Mm. Så att han har ju, det finns ju ett antal beslut från deras landsmöte att de ska inte acceptera sänkt bistånd, de ska inte acceptera visitationszoner, anonyma vittnen, mot faktiskt hans vilja delvis, för han ville ju ha några av de här sakerna.
Nu börjar Magdalena Andersson fiska liberal, för att det har uttryckts en viss splittring inom det partiet nu efter hela den här pressträffen idag.
Nej, men det gick ju ganska snabbt, så var det ju liberaler ute som sa att det här är värre än vad vi trodde. Det här är inte alls vad vi känner oss bekväma med. Och även de som är aktiva i partipolitiken hoppas väl kanske på att det ska komma tröstpris i form av en ministerpost kanske, eller någonting annat attraktivt senare i veckan. Men de som har lämnat politiken är ju väldigt frispråkiga. Du hade sett en del.
Maria Leissner har skrivit, hon är ju före detta liberalledare, hon har faktiskt skrivit att hon sitter idag vid sitt skrivbord och gråter. Hon har också uppmanat, faktiskt som jag läser hennes Facebook-post, liberaler att inte i riksdagen, som är invalda med Stockholmsröster, att inte stödja det här. I en sorts indirekt uppmaning. Mm. Vilket ju är otroligt intressant faktiskt att en tidigare partiledare gör. Det är inte supervanligt skulle jag säga, och ett mått på hur djupt splittringen är i det här partiet.
Jag måste bara fråga, när Ulf Kristersson då för, ja, det var ungefär 48 timmar innan han idag då fredag meddelade det han meddelade, att han har ett avtal, så bad han ju talmannen om 2 dagar till. Är det under de här 2 dagarna som de stora knutarna har löst, så att säga? Var det en tydlig push på liberaler och sverigedemokrater att komma överens, eller var det som han har sagt tidigare att det har varit löst bara små detaljer? Vad tror ni?
Alltså, det är ju jätteintressant. Det är så här, Ulf Kristersson vill ju verkligen säga, framhäva att vi var överens om i princip allting och det var bara små detaljer. Men detaljfrågor är ju en, där kan man lägga in väldigt mycket om man vill och säga att det här var en detalj. Man kan ju liksom kalla slagskeppet Bismarck för en liten detalj, men det är en ganska stor detalj. Liksom, det är så, här, så det där är ju liksom en definitionsfråga. Men rätt uppenbart var ju att det här var en uppmaning till SD och L att nu får ni se till att komma överens. Det där, det hos er skon klämmer.
Om det var exakt de frågorna, det ska vi ta och reda ut. Mm. Vi ska reda ut det, men jag tror inte vi kan svara på det just nu.
Nej, tiden får vi får ge oss till
det är en annan podd nära dig. Kanske men, komma svar på en del av de här frågorna.
Men jag kan ju lägga in en spaning som egentligen tar inte oss senare i podden, men nu tar jag den nu.
Ja,
i alla fall.
Nu.
Det är så här, det är en sak som så här, Socialdemokraterna har försökt intressera politiska reportrar väldigt mycket för att det var ju en kungamiddag under den här tidsperioden som både Ulf Kristersson och Ebba Busch gick på, och Socialdemokraterna försökte säga hur kan man gå på en kungamiddag om man inte är färdig med förhandlad. Det här är ju djupt oansvarigt. Och då menar jag bara att det här talar sig för att då är det inte detaljer man handlar om. Men det var ju två personer som saknades på den här kungamiddagen, och det var ju just Johan Persson från Liberalerna och Jimmy Åkesson. Och lite grann kan man säga så här också att Ulf Kristersson och Ebba Busch går på kungamiddag och säger, ni andra, ni får sitta i utvisningsbåset här just nu. Och jag tog och tittade på den här menyn. Det är hummer från Bohuslän, det är piggvar från Orust, hjortsalor från Sörmland och blåbärskompott med vanilj och honungsmos på mascarponeglass.
Och lite allt grann, det här gick de miste om.
Ja, och lite grann.
Att de var tvungna att sitta och liksom göra hemläxan.
Det blir ingen blåbärskompott för dig förrän du har lärt dig kompromissa. Mm. Och kanske funkar det. Ja.
Inte bara käbbel, politiken i TV4 om vad beskedet från Ulf Kristersson och det här tidavtalet idag kommer ge oss för regering. Det blir alltså fullt fokus på ministrarna nu, Ann.
Ja, alltså det är ju hög tid att utse en regering. Nu ska jag säga så här, jag har sagt det här förut. Det finns en 48-timmars regel vid svenska regeringsbildningar som verkar, de är väldigt noggranna med den i den här nya regeringskonstellationen. Det vill säga man frågar helst ingen för en 48 timmar innan regeringen formellt sett presenteras. Så därför så kan det ju hända att det inte är så många som är tillfrågade än. Men det hindrar ju inte oss alls från att spekulera. Och jag kan ju börja med min första spekulation då. Som är att Gunnar Strömmer blir justitieminister.
Mm, varför då?
Jag baserar det på tung information från djupt välplacerade källor och en rejäl portion sunt förnuft. Han är ju utbildad jurist och de är väldigt förtjusta i honom i Moderaterna.
Så där har vi i alla fall kompetens då. Vi har pratat om det här att man kanske inte behöver kompetens alltid. Det är inte alltid det är så. Vad spanar du för ministrar i den här regeringen?
Nej, men det finns ju många. Det är klart att liksom alla de tre partiledarna ska ha någonting. Johan Persson blir väl förmodligen skolminister. Ebba Busch tycker jag är spännande, för där har man pratat att hon skulle ta sjukvårdsfrågor. Men där har jag liksom så här, mitt wildcard som jag slänger ut här. Kristdemokraterna har uttryckt ett stort intresse för att bli det nya landsbygdspartiet. De vill sno Centerns väljare. Och det var inte särskilt framgångsrikt i valet, men jag tror inte att den här tanken har, att de har släppt den helt. Och jag kan tänka mig att Kristdemokraterna gärna vill ha landsbygdsministerposten. Mm. Kanske att Ebba Busch själv är beredd att ta den. Annars har hon ju Peter Kullgren som är partisekreterare och har varit talesperson i de här frågorna också. Pratar dialekt dessutom också, vilket brukar vara en fördel om man ska vara landsbygdsminister. Mm. Och jag kan tänka mig att här är ett så här område som Kristdemokraterna vill muta in.
Fiffigt. Jag tror då vad det gäller Ebba Busch att hon har bespetsat sig på näring för att kunna ta de här energifrågorna. En sak som talar för det är ju också att hon pratade om det idag.
Väger olika ministerposter olika tungt så att säga? Så man gör, ja men den är värd 5 poäng och den är värd 3 poäng, och så att man sitter med någon form av Jatsy och räknar ihop det där. Nu har vi lika många poäng, eller hur funkar det där egentligen?
Jag tror att alla typer av rätt, hur ska man uttrycka det? Det som kan låta utifrån lite så här räknenissigt och småaktigt förekommer i de här sammanhangen. Och köpslående på den där nivån. Och den här vice statsministerposten, det är ju den tydligaste indikationen på en sån sak. Att bli vice statsminister, det betyder ingenting. Det finns ingen, den titeln innehåller ingenting. Ändå så har varenda regering kört med vice statsminister och delat ut det som att det vore en högtidsmedalj. Men om statsministern så att säga behöver ersättas av en vice, då är det inte vice statsminister som träder in, utan den som har varit minister längst i regeringen. Mm. Så att, och det tycker jag är otroligt kul faktiskt.
Finansminister tänker jag på, men om nu pratar om jokrar och kanske lite rävar, kan det vara så att, att det finns någon tidigare med god erfarenhet av finans?
Vem som kan du tänka på det? Nej, men så, man kan säga, det logiska var att Elisabeth Svantesson som har varit Moderaterna Moderaternas talesperson i de här frågorna skulle ta det jobbet, och har de tänkt sig det själv också? Men då finns ju de här gamla rävarna som glider omkring, och nu har det ju cirkulerat ett rykte att Anders Borg skulle vilja göra comeback i politiken. Jag är inte helt säker på att jag tror på det. Man skulle behöva ge Elisabeth Svantesson någonting väldigt fint i gengäld. Och jag vet inte vad det skulle kunna vara, men det känns som att det är någonting som hon har önskat sig väldigt länge i sådana fall, som man ska slå till på då för att kompensera henne. Men det är ju så här en sak som dyker upp. Carl Bildt har ju också ryktats om i utrikesministerposten.
Ja, nu har han ju skrivit färdigt sin bok. Jag träffade honom här i huset i veckan. Han var och torgförde den. Jag frågade honom då, han bara skrattade lite grann.
Så där gör han igen. Ja. Varje gång. Ja. Till och med när de skulle ha ny moderatledare. Alla var så här, nej, det kan inte bli Carl Bildt. Och ändå lyckas han så lite tvivel genom
men skulle han att bli en bra
trolla bort någon i någon snurrdörr.
Skulle han bli en bra utrikesminister?
Alltså, han har ju ett bra nätverk. Han gillar ju jobbet. Och sen så är väl den som har sagt, han är 73 år gammal, är det här liksom, har han orken för det här? Men han verkar ju inte direkt orkeslös, om jag uttrycker mig när jag träffar honom. Utan han, och lite grann så här, han har ju ett ego också, tror jag, att om någon ringer upp honom och säger att nu har du din chans att bli historisk Karl och Sverige behöver dig, pang, så tror jag att han är på UD innan han har slutfört den meningen.
Det tror jag också.
Ja. Kulturminister är en annan post.
Han vill.
Vad tror ni om, har ni några spaningar på kultur?
Det är ju många som tror att Liberalerna får kulturministerposten, och då har de en tidigare gruppledare, Christer Nylander, som är otroligt respekterad faktiskt för sitt kulturpolitiska kunnande. Mm. Jag undrar om han skulle vilja, eftersom han faktiskt lämnade partiet för att han inte tyckte om den här nuvarande linjen. Men det finns ingen ministerpost som är honom så attraktiv att han kanske ändå skulle kunna tänka sig att dagtinga med sitt samvete, eller hur är det nu? Nej, Fälldin att... uttryckte sig.
Nej, men jag tror att det är många liberaler som, liksom, som där man kan tänka sig liksom att kanske tysta kritiker genom att ge dem en ministerpost. Precis. Och säga så här, okej, men om du håller klaffen nu, då får du liksom en portfölj här.
Det skulle
och sitta
också lugna alla de här som är ledsna just nu, att de får en, någon som faktiskt slår vakt om. För det ska vi komma ihåg, en sak som var väldigt tydlig på den här pressträffen, det var att när Johan Persson berättade de få punkter som han hade fått igenom, så gick han ganska snabbt över till ett antal punkter som snarare handlade om sånt som han hade lyckats stoppa. Det vill säga att vi ska slå vakt om kulturens frihet. Och, det var ett antal sådana punkter som var lika viktiga för honom att presentera i det här läget. Och får man då en kulturminister som har den här respekten, så tror jag att det betyder väldigt mycket för Liberalerna. Så det skulle kunna vara ett fint tröstpris.
Hur mycket betyder jämlikhet när man tillsätter ministrar?
Det var precis det jag tänkte säga faktiskt. För det är så här, jag tror att den här regeringen kommer att ha problem med jämställdheten. Mm. Att det är väldigt många manliga kandidater som förs fram, och som man tänker. Och jag tror att det här kommer vara en så här, sak som kommer in i elfte timmen. Att vi kommer att se lite mossiga ut om vi inte har särskilt många kvinnor, och vi kommer att öppna oss för kritik. Och då kommer man att börja liksom titta runt, vad finns det för några här? Gulan Avci i Liberalerna tror jag ligger bra till. Dels för att hon är en väldigt kompetent person, skattepolitisk talesperson hos dem också. Men hon har också två saker som jag tror kommer uppskattas. Dels att man behöver få in kvinnor, man behöver få in personer med invandrarbakgrund. Och hon checkar de två boxarna. Mm. Och det tror jag kommer att vara ett problem för den här regeringen.
Du menar att det saknas kvinnor?
Ja, att det inte finns.
Det är ju en sak som också pågår just nu, är att det är ju ett regimskift i Stockholms stadshus. Och jag kan bara säga att man har noterat ganska tydligt från den här nya oppositionen att den tidigare borgerliga styret i Stockholms stadshus just nu, det hörs inte så mycket från dem, för de är upptagna och sitter vid telefonen och väntar på att Kristersson ringer och erbjuder dem jobb. Till exempel då Anna König Hjälmyr som har varit finansborgarråd.
Och sen finns det också en annan tradition som Moderaterna är lite förtjust i också. De gillar att ibland plocka in folk från näringslivet som kanske inte har någon djup politisk förankring, men som anses vara skickliga operatörer. Peter Norman, som var finansmarknadsminister, han löste väl partikort ungefär 48 timmar innan han fick jobbet också. Och sa väl själv också att jag är inte här på grund av mina politiska meriter, men jag är ganska bra på finansmarknader. Och där kan man ju tänka sig att det kan dyka upp några sådana också. Nu försökte jag komma på vem det skulle kunna vara från näringslivet. Den enda jag kom på var Isabella Löwengrip, som jag inte tror på riktigt. Som,
men, det skulle vara joker.
Ja, ett riktigt wildcard i alla fall skulle jag säga.
Det är mångfald.
Ja.
Vi lämnar ministrarna för en stund. Vi ska fokusera nu på vad de här ministrarna och våra politiker egentligen säger. För deras språk skiljer sig ibland lite grann mot det språk som vi vanliga dödliga använder sig av. Om min chef till exempel frågar om jag är klar med jobbet och så säger jag ja, då brukar jag ju då vara klar och brukar sådär. Men om en politiker säger att det bara återstår mindre detaljer, som vi har hört nu en viss politiker nämna några gånger, vad betyder det egentligen då, Jens? Vi var inne lite grann på det här, men det är rätt intressant, för språket kan skilja sig både mellan väljare, politiker och också inom politikerskråt. En del pratar inte riktigt samma.
Nej, men alltså politiker är ju ofta snabba att säga att nu är jag färdig, nu har jag löst det här. Mest berömd är väl George W. Bush som hissade upp en stor flagga med mission accomplished på ett hangarfartyg när det gällde att nu har jag skapat fred i Mellanöstern mer eller mindre. Och det kan väl konstatera att nej, så var det inte. Och det har vi ju sett lite grann den här veckan också, att Ulf Kristersson kom ju i onsdag och sa jag är i mål, vi är i princip färdiga. Vi kan ta och lyssna lite grann
ja,
på hur det lät.
Det gör vi.
Det är några detaljer som vi vill reda ut. Och jag tänkte berätta för er ganska exakt så här. Vi har kommit i mål. Vi har kommit i mål och vi är överens.
Hur länge efter mål kan man springa?
Det beror på hur hög hastighet man har när man går genom målet.
Oh, den sista frågan gillar inte. Nej,
han tyckte inte det var roligt.
Nej, var inte bra.
Det var ett skratt som önskade Thomas Ramberg en lång och plågsam död.
Ja. Nej, men precis. Vad betyder det då? Vi var inne lite grann på det och vi har varit inne på det förut. Betyder små detaljer jättestora saker? Eller betyder det verkligen så här, de här små? Jag menar, om vi pratar Sverigedemokrater och liberaler, om det är där
han säger
varit...
inte små detaljer, han säger detaljer. Ja. Det är lite viktigt det här i sammanhanget. Ord är väl valda. Politiker kan ju få ett ord och betyda något helt annat, vilket är en sorts magi faktiskt.
Mm. Om vi pratar om det här med politikerspråket, så är ju, jag hittade ett klipp med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson i sociala medier. Tyckte det var lite roligt, ska vi lyssna?
Det vet inte jag, men jag vet inte, som sagt, så det vet jag inte. Nu vet jag inte riktigt vilken kommun. Jag har inte den siffran i huvudet. Jag vet ju inte hur, jag vet inte. Det kan inte jag svara på här.
Du vet inte hur mycket det kostar?
Jag kan inte svara på, jag kan inte ta ansvar, jag kan inte bekräfta det. Det får vi låta vara osäkert. Det vet jag inte. Nej, jag vet inte. Nej, det vet jag inte. Har vi röstat för det?
Det ekar det. Det var en ung Jimmie Åkesson just där. Vi hittade det från Malå och från Sveriges Television och allt möjligt. Men ja.
Nej, men det här är ju liksom ett... Dels kan man säga att ibland är det ju ärligt att ibland är det ju bättre som politiker faktiskt att säga jag vet inte. Men ibland är det ju ett enkelt sätt att slippa ansvar också. Bara säga, jag försöker fråga mig om det nu. Jag vet ingenting om det här. Och framförallt eftersom Sverigedemokraterna under ett antal år var ju en komplett skandalmaskin som liksom inte kunde... Deras ledamöter verkade under en period inte kunna logga in på sociala medier utan att skriva någonting olämpligt. Och varje gång då så visste ju Jimmie Åkesson ingenting om det här. Vilket var väldigt lämpligt såklart. Så att det där är ju någonting...
Järnrörsskandalen kanske?
Ja, den visste han inte heller någonting om. Men det där är ju någonting som... Det är fler partier som har använt det, men kanske inte lika nitiskt som Sverigedemokraterna. Att ibland, det är ju en strategi att är det en fråga som är jobbig att prata om, då kan man säga att ja, jag behöver sätta mig in i det här, jag behöver få återkomma, ja, det här är jag inte riktigt inläst på. Och det kan ju, ibland så kan det vara ärligt menat, ibland är det bara ett sätt att slippa.
Häng med på ett riktigt, riktigt krångligt svar då, på en ganska enkel fråga. Ställer du upp då om någon frågar, typ så var väl frågan ställd. Det här är då dåvarande finansminister Magdalena Andersson som svarar så här enkelt.
Nu är det en diskussion i vårt parti och partimedlemmarna kommer att diskutera det här runt om i landet, både i partiföreningar, i arbetarkommuner, i distriktsstyrelsen. Sen antar jag att valberedningen kommer att lyssna på dem, och jag tror att de också kommer att ringa runt till alla oss som sitter i verkställande utskottet för att diskutera den här frågan. Och den här processen behöver ha sin gång och jag kommer att diskutera den frågan med valberedningen om de ringer andra medlemmar i verkställande utskottet och mig själv.
Det här betyder alltså, jag vill jättegärna bli partiledare och statsminister.
Ja, exakt. Ja. Ja, det är så man tror.
I en parlör så är det här mycket enkelt. Det långa svaret betyder ja, jag vill jättegärna.
Men jag funderar på det så här, varför anser Socialdemokraterna det så oerhört fult att säga jag aspirerar på någon form av maktposition?
Ja, jag vill jättegärna. Det är ju den här förankringskulturen som har gjort det. Och...
Inget ska göras i partiet utan att det förankras djupt.
Ja, och man ska inte köra över. En folkrörelse ska inte köras över. Mm. Och därför kan man inte säga jag tycker att vi ska gå med i NATO. Mm. Utan man säger ju inte heller till rörelsen, vi frågar rörelsen vad den tycker om NATO. Mm. Utan man säger till rörelsen vi kommer att lyssna på vad ni säger om NATO, sen kommer vi ändå gå med i NATO. Mm. Men, ja.
Men det är ju intressant att sen så finns ju så politiker, för det här är ju verkligen kanske Socialdemokraternas paradgren nummer ett, att man inte får säga vad man är. Men en del är ju bättre och sämre på det också. Jag tycker att Magdalena Andersson var ju väldigt duktig socialdemokrat här som inte sa någonting egentligen. Ja. Men Mikael Damberg fick vid samma tidpunkt frågan också, och han hade ju svårare att han sa att han fick ju fråga, står du till valberedningens förfogande? Och säger, ja, alltså jag tycker att alla ska stå till valberedningens förfogande. Vilket ju också där. Och det tror jag kanske låg honom i fatet lite grann. Då var han helt plötsligt lite för på. Vilket för en utomstående kan framstå som helt obegripligt.
Ja, faktiskt.
Kan ni inte skriva ihop en liten bok om en politikerparlör? Ja, liksom, eller?
Just den här delen som handlar om hur man svarar på den frågan. Ja. Hur jag sägs på socialdemokratisk. Den blir väldigt lång. Den blir väldigt lång, men alla andra delar kan bli korta.
Men jag tror att det blir spännande att läsa Tidöavtalet, för jag tror att vi har ju säkert en del nya politiska parlörtricks i den här också, som vi sen kommer att veta vad de betyder.
Ja, men nu vi sätter igång direkt, Jens.
Man kan säga som Kristersson, ganska exakt. Det är också en bra sägning, eller?
Ganska exakt.
Ganska exakt. Ganska exakt nu är den här podden slut för idag. Har ni nu mer och fler roliga sådana här politikerparlör-idéer, kan ni inte mejla oss då? Ni ser mejladressen här i bild alldeles strax. Inte bara chabbel, snabbela tv4.se. Väldigt enkel parlör. Då kan Ann och Jens få tips till sina parlörböcker här. Det kanske ni kan behöva om man nu hittar ytterligare.
Alltså, vi börjar bli svårt att förstå vad de säger. Ja. Så vi skulle vara oerhört tacksamma.
Vi gör väl så att vi stänger butiken. Ann Tiberg, Jens B. Nordström. Och tack snälla ni för att ni lyssnar. Vi finns ju där poddar finns. Och vill ni se oss, då finns vi på TV4.
Podplay.